till er och frid från vår Gud, vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Kära kristna, ni åhörare som har samlats till sommarmöten. Mitt i under sommaren finns många namnsdagsnamn som har anknytning till Bibeln. Förra söndagen var det Johannes och Johannes dag enligt den finska kalendern. Och idag är det Pekka, Petri och Petras. Och nästa söndag Aaron och nästa måndag Maria, Maja och Maris. Och om en vecka på fredag är det Esas och Esajas dag. Här bland er som har samlats till sommarmöten finns det säkerligen oräkneligt antal och av många åldrar som bär dessa namn. Dessa namn pekar på en människa som Gud valde ut och kallade till sig och gav en uppgift. Namnen har funnits i den finska almanackan under flera århundraden. Eftersom vi under just dessa dagar har på haft i minnet sådana som har dött bort, fast vi inom den lyttersta kyrkan inte har någon minnesdag för martyrerna, men ändå är dessa namnsdagar ändå ett arv av den katolska helighetskalendern. Förra söndagen var alltså Johannes döparens födelsedag, och söndagen, denna fredag är alltså Petrus och Paulus martyrdödsdag, minnesdag. Och det kommer också att vara här minnesdagen då Herren Maria Elisabets minnesdag. Alla dessa människor i Bibeln fick någon utav Guds stora gärningars uppgift. De som bär dessa namn idag har fått namnet i samband med dopet. Och där har de också fått del av Guds stora räddningsgärningar och på så sätt också tagit upp som Guds, som Jesu lärjungar. Där fick Jussi, Pekka, Paavo, Aaro, Maja eller Esa. Du har här fått del av Guds nåd och kärlek, och du har kallats till nådens och kärlekens bevittnare. Minnesdagar då man minns heliga människor. Visar på att Kristi kyrka minns de som har vandrat här tidigare. Det visar också att vi tron förbinder oss till de tidigare generationerna, ända till Bibelns första dagar. Och vi får också bevittna samma sak som de tidigare. Vi har fått vår tro genom de som har förkunnat och predikat Guds ord. De var den forna tiders profeter, evangelister eller apostlar. De var kanske i vår kyrkas historia präster, biskoper eller diakoner. Eller de kanske var våra egna livs skola, lärare. Ledare, ungdomsledare eller söndagsskollärare eller kanske våra näras mammor eller pappor eller andra i vår närhet. Alla har varit bevittnade av Kristus, Kristi vittnen, precis som alla de heliga vars namn vi har. Alla namnen visar att vi i Finland, vi är en del av en lång kedja. Kristus egna, som vi har ingen vetskap och kunskap om hur långt detta sträcker sig. Och vi vet inte heller hur långt den kommer att sträcka sig i framtiden. Kristi egnas folk, den går också tvärs igenom orter överallt i hela världen, vart helst där man blir delaktig av Guds nåd i Kristus. Inte heller om de miljoner människor kan vi inte ha någon personlig vetskap, men vi förbinds med tron där vi har döpts i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Världens alla Petrus och Paulus är idag gemensamt med oss vår tro. Och de bevittnar om samma evangelium som Becka och Pava som har samlats här på denna plats, precis som deras avlägsna namnar gjorde ända till sin martyrdöd. Tron på Kristus är nämligen en som binder ihop människor och inte separerar människor. Den binder, men inte med tvång utan med fri kärlek. Med fri kärlek. Den gör alla delaktiga av samma räddning som har döpts på samma sätt enligt Kristi budskap, påbud i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Aposteln Petrus predikade under pingsten: gör en bättring och låt er alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse. Då skolen i så som gåva undfå den helige ande. Till eder gäller löftet och edra barn. Jämväl alla dem som är och i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. Detta var ur Apostlagärningarnas andra kapitel. Kristus har gett sitt löfte genom sina apostlar. Men han har också gett den till alla människors folk. Samma väg finns för alla. Syndernas förlåtelse i Jesu Kristi namn. Också för oss. Som är på avstånd från det forna Jerusalem. Även för oss finns samma löfte om syndernas förlåtelse. Vem helst än Gud kallar. Vilka han vänder till bättring till sig. Till dem ger han syndernas förlåtelse. Enligt Petrus predikan får man synderna förlåtna i dopet som Jesus har gett påbud om att utföra. Där får vi också heligandens gåva. Så här får vi sonens förtjänade räddning genom den gode Gudens goda vilja. Vi får räddningen i kyrkan där den heliga anden föder tron och tilliten till Gud i oss. Därför utförs dopet i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. I en av trosbekännelserna, den Nikean-Konstantinopelska, sägs: vi tror på helig ande, på Herre och den livets skapare. Vi tror på en helig, gemensam och apostolisk kyrka. Vi bekänner en dopets syndernas förlåtelse. Vi väntar på dödens uppståndelse och den kommande världens liv. När kristna bekänner dessa med dessa ord, dopet och en kyrka, så erkänner de att de tillhör en och samma gemenskap. Martin Luther skriver i Stora katechesen: när man frågar dig vad du menar när du säger att jag tror på helig ande, så kan du svara: jag tror att helig ande enligt ditt namn helgar mig. Men på vilket sätt gör han det? Och vilka verktyg använder han? Så svarar du så här: han använder den kristna kyrkan, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Därför har den heliga ande här på jorden en speciell gemenskap, en moder som genom vilken Guds ord föder varje kristen och bär dem. Men i vilken ordning finns omvändelse, dop, syndernas förlåtelse och helig andes gåva? De hör alla ihop, men vi kan inte säga att det alltid går i samma ordning. Att bli kristen sker inte i samma spår för alla, men på alla dessa saker hänger ihop, fastän vi inte kan slå fast vilka steg var och en ska gå. För Guds ande är nämligen som en vind som blåser där den vill och som föder tro där Gud vill. Läser några artiklar ur evangelisk-lutherska huvudbekännelsen, den augsburgska bekännelsen. Församlingen lär oss att efter Adams fall kommer alla människor som födas i synd, utan Guds fruktan, utan tillit till Gud och under inverkan av den onda viljan. Och denna ursjukdom och arvssynd är en verklig synd som dömer och medför en evig död för alla som inte genom dopet och heliga andes kraft har fötts, på nytt fötts. Det var ur andra artikeln. På samma sätt undervisar vår församling, att människor inte kan bli rättfärdiga inför Gud med egna krafter, gärningar eller uppgifter, utan att de endast kan få rättfärdighet som en gåva för grund av Kristi skull, så att när de tror att de då skulle få synderna förlåtelse för Kristi skull, som för sin, genom sin död har gett försoning för våra synders. Det var ur fjärde och ur det femte artikeln, för att vi skulle få samma tro som har evangeliets lära och sakramentets del och ur artikel 9. Församlingen lär om dopet, att dopet och Guds nåd och den nödvändiga räddningen fås genom dopet. Barnen ska döpas så att det genom dopet skulle bli lämnas till Guds omsorg och på det sättet tas till Guds nåd. Och vidare sägs i artikel 12. Om bättring lär församlingen oss att de som efter dopet åter har fallit kan få synderna förlåtna när som helst då de omvänder, och att kyrkan kommer, ska ge syndernas förlåtelse till dem som på detta sätt vänder tillbaka för att få bättring. Alltså vår kyrkas bekännelse säger alltså att människan är från sin födsel i syndernas våld och inte kan rädda sig själv. På det här sättet är han förtappelsens egen. Men Gud har i sin kärlek förberett räddningen för alla människor. Han har sänt sin enfödde son för att bära våra synders skull. Han är Guds lamm som borttar med världens synder, så som vi sjunger under nattvardsmässan. Gud ger fullständig syndernas förlåtelse i sin son. Det får du tro. Det är Guds gåva till dig. Den har du fått genom dopet. När du hör Guds goda löften kommer du att uppleva en vilja att lita till den. Det är tron som helig ande har väckt i dig. För att du ska vara Kristi egen behöver du inte göra någonting själv. Du behöver inte bli troende eller förändras till en helig person. Du får som syndig lita till Guds nåd. Namnsdagarna som finns under sommaren påminner om Kristi bevittnares uppgifter. Det kan vara Aaron, Jesaja, Johannes döparen, Petrus, Paulus eller Maria som har kallats till profet, apostel. Men de har ändå haft en och samma uppgift, att ge sitt eget liv för Guds, för Gud. Alltså de att användas av Gud. Kan det finnas någon mer innehållsrik och bättre uppgift än att ta del av det som Gud ger? Om någon frågar vilken är livets uppgift, så bör de se på vad Gud gör som Fader, Son och den helige Ande, och bör försöka se sitt liv som en del av det. Det kan var och en på något sätt ta del av, oavsett vilken position eller livsuppgift eller ålder man är i, oavsett om det är en kvinna eller man, pojke eller flicka. Livets, människans uppgift i livet är att bli en del av Guds stora verk och att ge sig själv som en del utav deras uppfyllelse. Och därför ber ju vi i Fader vår bönen: ske din, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Men hurdan är då profetens uppgift? Ofta hör man att man i kyrkan talar med en profetisk röst. Att man på ett säkert sätt uttalar raka ord. Man hör uppmanas att man önskar att predikningarna skulle, man skulle predika synd som synd, annars skulle inte arm och, annars skulle inte nåd heller vara nåd. Men dessa budskap måste ju vändas till dem som inte har vänt sig till Gud eller som har vänt sig bort ifrån Gud. Men man hör också önskemål att man inom kyrkan borde predika med profetiska röster mot några speciella felaktiga sätt och peka med spetsen speciellt mot religiösa samfund för deras synder. Men om Guds ord tilltalar oss, kallar oss till bättring, om det sen sker oavsett vad vi tycker vore rätt, men Gud, Guds ord blir, hamnar inte i brev till människor på det viset, utan Gud kallar inte profeter utom genom att tala till dem själva först. Den som vill bli profet, han ska först läsa lagen för sig själv. En kristen kan inte uppmana andra till bättring utan att själv ödmjuka sig inför det. Vi måste se på vår vi kan inte peka på andras fel utan att låta Guds ljus fylla våra egna hjärtan. Om vi vill döma andras synder så måste vi först se vårt eget liv. När Guds ord tilltalar oss så får den oss att se hur hopplöst vår situation är. Då uppväcker det i oss ett behov av att försvara oss. Så att vi är ju inte så dåliga. Visst finns det sådana som är sämre. Vi försöker erbjuda Gud vår egen tro, alltså någon slags halvgudaktighet. Men Kristus har inte kommit för att kalla de rättfärdiga utan de syndiga. Vårt hopp kan bara ligga i Kristi död på korset för de syndigas skull. Tron kan endast grunda sig på hans löfte om nåd. Vi förkunnar evangelium bara för att vi själva har fått syndernas förlåtelses löfte från Kristus och löften om ett evigt liv. Vi törs också erbjuda andra samma hopp därför att vårt eget hopp också har en stabil grund i Kristus. Kristus löften kan man inte binda. De är inte löften från människor som själva predikar evangelium, utan Guds sons löften. Den som vill bli en förkunnare måste förkunna Guds ord och överge sin egen auktoritet. Guds ord påverkar också för sin egen skull, därför att det är Guds ord. Evangeliet får inte sin kraft genom vem det är som förkunnar det. Det kan inte, den blir inte påverkansbar eller inte påverkansbar på grund av vem det är som förkunnar orden, utan den grunden är Kristus. Den som lägger detta till Kristi löften tar också bort auktoriteten ifrån sig själv. Ingen kan ge någon annan syndernas förlåtelse i sitt eget namn, utan endast genom Kristus. Denna rätt hör endast till Kristus och hans ord. Evangeliets verklighet beror inte på vem som förkunnar det, utan vad som förkunnas. Bara Kristus kan ge syndernas förlåtelse. Men den som hänvisar till Kristus, han talar också genom Kristi mun. I den lutherska bekännelseskriften sägs också: inte heller förgår verkan av sakramenten, därför att beroende på vem som utför sakramenten, eftersom det ändå grundar sig på Kristus som person. De står alltså inte där som egna personer, så som Kristus beskriver: den som kommer hör er, han hör också mig. När de predikar Kristi ord och utför sakrament, så gör de det för Kristi skull och i hans ställe. Alltså, en präst som förkunnar evangelium och sakramentet, han förestår inte sig själv utan Kristus. Därför är den syndernas förlåtelse som kommer ur en prästs mun också Kristi syndernas förlåtelse, så som Kristus lovade apostlarna: de ni förlåter deras synder, för de är synderna förlåtna. På samma sätt har man sagt i kyrkan. På samma grund har kyrkan gett prästämbetet även till kvinnorna, därför att Guds ord beror på Kristus som har gett ordet och sakramenten. Prästen förestår alltså inte människan, utan Jesus från Nazaret som uppstod som Kristus. Den uppstående Kristus är också är inte längre en jude eller grek, inte heller en slav eller fri, inte heller en man eller kvinna, utan Jesus Kristus, genom Jesus Kristus är ni alla ett. En präst gör inte med sin personlighet Kristus löften mer trovärdiga på något sätt, utan han kan i sin predikan och genom sakramentet bara hänvisa till Kristi uppmaning att döp, undervisa, ta och ät. Därför skulle det vara teologiskt omöjligt att hänvisa till Kristi namn. Det, vi kan inte påstå att den som förkunnar evangeliet kan lägga Kristi auktoritet under sin egen auktoritet, utan men förkunnaren måste alltid ligga hos Kristus, oavsett om predikaren tillhör oss eller någon annan. Annars måste vi förflytta auktoriteten från någon annat. Och det skulle vara att föra mänsklig förstånd och mänsklig lära över detta. Pietismen har också medfört många väckelser. De har även i Sverige, även i Finland, medfört många andliga frukter, en öppen tro, och dessa rörelser har burit frukt också i vår kyrka på många sätt. Men detta kan bara ske om dessa rörelser ser sig som en del utav den helhetliga kyrkan. Dessa pietistiska rörelser har det ofta handlat om en mall där det handlar om personlig omvändelse, bättring eller hur man kommer till tro. På det här har man kunnat vända bort ifrån de gåvor som man får i dopet, och man har kunnat koncentrera sig på vad människan själv ger. Men om någonting tas bort ifrån Guds löftes sakrament, så tar man också bort porten och placerar någon annanstans, kanske någonstans där inte Guds gåvogivande verk, utan istället människans hörsamhet är det som avgör. Vi hamnar i en svårighet om vi förringar Jesu uppmaning i dopet. Men vi hamnar också om dopets mening förringas, så måste man också förringa syndens kraft på människan. Annars kan inte ett barn räddas. Det är också svårt att man kan skapa ett område som sluts med förkunnarens ord, och det blir räddningen förflyttas ifrån Kristi löften bort ifrån de nådegärningar, och det kan bli ett begränsat läger där svaga utsätts för krafter. En sådan här gemenskap ger inte längre tröst och trygghet för de som finns i svårighet. utan tvingar dem att välja personlig frihet. Med för priset av sina relationer. Om man inte ser syndens verklighet som är något radikalt ont, ondskraft, så blir det istället små gärningar som, om man då ser på dessa, så kan man se om människan är på fel väg. På det sättet kan man binda människan med trons bojor. Men om evangeliets uppgift är en annan, så befriar den från trons bojor till en fri tro och tillit. Tron på Kristus skiljer inte människor från varandra, utan den för dem närmare. De för bland annat närmare dessa bröder och systrar som har samlats här på sommarmötet. Men eftersom tron är sammanbindande, så sprider den sig också utanför detta läger och binder ihop alla de som tror på Kristus. Man kan inte leva som kristen genom att försluta sig i sin egen kristenhet. Och detta framgår speciellt i helige nattvard. För det är en gemensam måltid, och den grundar sig på Kristi löften och för de närmare varandra, de som avnjuter denna. Och Kristus påverkar genom sakramentet att de som avnjuter nattvarden blir en kropp. Aposteln skriver att välsignelsen kalk över vilken vi uttalar välsignelsen är icke den en delaktighet av Kristi blod. Brödet som vi bryter är icke det en delaktighet av Kristi kropp. Eftersom det är enda bröd, så är och vi fast en många en enda kropp, till alla får vi del av detta ena bröd. Vi blir genom nattvarden en och samma kropp, då vi delar Jesu lekamen. Vi blir en del i Kristus och Kristi gemenskap. Alla som njuter av Kristi lekamen och Kristi blod i sakramentet blir en del och delar andras nöd och brister. Och aposteln säger också att varje kroppsdel är viktig. Ingen kan säga till en annan att de inte behöver den. Men inte heller kan en kroppsdel säga till helheten att de inte behövs. En hand eller en fot kan inte amputera sig själv och fortsätta leva. Den tillhör en helhet, den kan inte leva för del. Kristenheten kan inte leva verkligt genom att begränsa sig mot de andra kristna, utan vi på detta sätt är vi beroende av varandra. Ur psalm 48 har vi lånat sommarmötets tema: Gud är sin stads starka trygghet. Guds stad finns på tre ställen i Bibelns psalmer. I psalmerna har Guds stad och Sions berg från en början varit en konkret stad, nämligen Jerusalem. Där har psalmerna sjungits Och där har Guds egna samlats i hans tempel, och där har man samlats till högtider. Där har man utfört Guds tjänster och offergärningar, och där har man hört till Guds egendomsfolk. Men när den kristna kyrkan har skrivit psalmer, så sjunger man inte om någon geologisk Guds stad, utan en gemenskap som man tillhör genom en tro. Och Augustinus skriver att det alltid har funnits två motsatta gemenskaper, Guds stad och den timliga staden. I båda de två finns deras invånare. Deras människor lever inte tillsammans, men avviker andligen från varandra. Till en del tillhör de kristna och de andra icke-troende. Men vi kan inte se var denna gräns går, utan den gränsen kan se endast Gud se, som kan se in i hjärtat. Men han kallar till sin son syndernas förlåtelse och till livets givare. I psalm 311 sjungs också om detta. Varför räds du och gömmer dig och döljer dig för Herrens anlete? Han kom ju också för att rena dig och för att leda Guds stad. Med dessa psalmsböners ord vill jag framföra Guds rikliga välsignelse till alla mötesdeltagare.